Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old...
Hallå, 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 hallå där, hallå där, hallå.
Hallå ja, och välkomna till NHL-podcasten mitt i högsommaren. I vanliga fall brukar inte vi höras av den här tiden på året. Men det här är ju 2020 och då kan vad som helst hända. Inklusive podcastavsnitt 291 med Jonathan Hallåmannen Ekeliv. Vi hörde där i Stockholm. Ja. Och med Per Bjurman alltjämt i New York City.
Med ny dator och med lite allt möjligt nytt faktiskt.
Ja, allting känns, det känns ringrostigt rent av. Vi fick ta om introt här några gånger för att det var så hackigt och dant. Jag har en ny laptop och bättre lurar i meningen än på ett tag. Ja. Men du är ändå lite concerned av att det brusar i bakgrunden och det är airconditioningen. Men den måste vara på. Om jag slår av den nu då smälter jag bort här under inspelningen.
Ja, då blir inga fler än L-poddar. Då får vi lägga ner helt då. Liksom. För då ja. Det kommer inte gå helt enkelt.
Ja, ja det är högsommar i New York. Otroligt hett och fuktigt och svårt att leva. Så att airconditioningen brummar i alla rum på full spätta.
Ja, det kan jag tänka mig, Ja, och som du säger, det är lite märkligt här att vi nu, alltså när vi ska prata den här podden så är det på något vis som att vi ska snacka upp hockeyn. För att egentligen, ja. Jag menar, som du sa, vi skulle inte ha spelat in podd vid det här laget. Vi skulle ha spelat in vår sista för säsongen för några dagar sedan. Vi brukar ju ha en sån här mastodontpodd på 2-3 timmar när vi går igenom hela liksom draften, hela free agency starten och liksom bara gör bokslut på säsongen. Men nu är det tvärtom. Nu ska vi konstatera att det kommer bli hockey den här sommaren helt enkelt.
Ja, det är väldigt underligt. Vi har ju dessutom då haft ett 3 veckor långt uppehåll här. Det har inte funnits så mycket att prata om.
Nej, precis.
Och vi har ägnat oss åt annat, både du och jag. Men ja, det är ju bara att hacka i sig det. Det är att försöka jabba upp nerven igen. Men det är ju så konstigt. Alltså, det har ju nästan nu gått längre sedan vi såg hockey än vad det brukar göra under ett normalt sommaruppehåll.
Ja, exakt. Det är sant.
Det är från mars, april, maj, juni, juli. Det har gått 4 månader nu. Egentligen, så, efter 4 månader, då är det ju dags att börja liksom, titta på nästa säsong. Men vi är mitt uppe i säsongen 2019-2020.
Ja, exakt. Och nu ska det bränna till det plötsligt. Det är inte så att vi kliver in i omgång 50, utan nu är det qualifying round och sen är det slutspel. Det är Stanley Cup-slutspel här. Som ska dra igång. Så det är något helt annat. Jag är taggad ska jag säga. Men samtidigt så är det väldigt speciella premisser. Och ett helt annat typ av hockey. Och en helt annan typ av setting. Av den här sporten vi aldrig har sett.
Ja, ja vi kommer till det. Men först vill vi ju bara höra vad Jonathan Ekeliv gjort sen senast.
Ja, exakt. Jo, precis. Det var ju strax före midsommar vi spelade in senaste gången. Och midsommar firar jag på redaktionen. För jag jobbade. Jag har faktiskt jobbat ganska mycket här nu. Sista tiden. Jag har semester här nu när spelarna återsamlar sig och ska på camp. Då drar jag på semester, tvärtom. Men ja, jag har varit ganska mycket hemma. Jag var på svensexa i helgen. Annars har jag faktiskt inte så mycket mer att berätta om vad jag har gjort faktiskt. Men jag tror du har lite mer att bjuda på.
Nej, det är inte så mycket märkvärdigt. Jag firade midsommar här i coronans New York. Jag lyckades få hem en rejäl midsommartallrik från Aquavit på delivery. Och hade hittat någon flaska OP här också långt in i kylskåpet. Så att, ja, jag hade en liten midsommar för mig själv.
Ja, men det låter ändå trevligt.
Ja, och sen strax efter midsommar då jag fick ju nog av det här. Och efter drygt 3 månader så packade jag väskan och for västerut.
Just det, precis.
Jag firade födelsedag ensam i Las Vegas där saker och ting har öppnat igen så jag fick en praktfull middag, första drajan.
Just det.
Sen Moses gick i kortbyxor kändes det som.
Ja, precis, exakt. Den har jag sett bildbevis på och förstod att det var en viss både glädje och lättnad och allt möjligt när du sippar i dig den.
Ja. Ja, sen hängde jag ute i västra USA ett tag och det var kanske inte så klokt. Medan det har blivit bättre här i New York. Vi har ju kommit ner på väldigt hanterbara nivåer av virusspridning.
Ja, just det.
Så det var inte så bra där och därför får man sitta i karantän när man kommer tillbaka hem igen. För att lördags kom jag hem. Så nu är det mest att sitta inne igen.
Just det.
Och dessutom har jag dragit på mig en nackspärr från helvetet.
Ja.
Så jag har svårt att sova, svårt att röra mig och är förbannad största delen av tiden.
Ja, du hör. Ja, just nu är det inte på topp, men det är ändå podd nu i alla fall. Så att, ja. Det ska bli gött att få tjabba NHL igen. Måste jag ändå säga att jag har saknat.
Ja, det kan jag tänka mig att du har.
Ja,
ja, men nu vet vi lite mer och i princip så är det väl, vi har väl inte fått slutgiltigt besked om att allt är ratificerat.
Nej, precis. Det är det som återstår. Men häromdagen bara, så som ni alla vet här som lyssnar på det, så kom ju ligan överens.
Men kan du veta att alla vet det?
Nej, men det tror jag att våra NHL-lyssnare inte har gått dem förbi. Det var ändå så pass stor bomb i hockeyvärlden att det är klart nu att det ska bli spel i sommar. Det har kommit datum på att... Ja, nu ska det
här, nej, det är inte 100% klart.
Nej, det ska... Precis, men de har kommit överens vad som gäller att...
Ja, vi har alla datum.
Precis, och vad spelarna ska rösta om helt enkelt. Så det är det återstår. Ägarna ska också gå med på det här. Spelarna ska gå med på det här. Men utifrån alla rapporter som har kommit hittills när vi sitter och spelar in det här så tyder nästan allt på att det kommer att ratifieras, godkännas helt enkelt.
Ja. Ja, vad vi vet då är att på måndag den 13 juli då inleds de 24 lag som ska spela nu. De inleder träningscamper i sina respektive träningshallar. En och en halv vecka senare flyger västlagen till Edmonton och östlagen till Toronto.
Ja.
Och 1 augusti så är det tänkt att de första, de här som jag envisas med att kalla play-in-matcher eller play-in-serier, inleds då.
Ja.
Och samtidigt så spelar de andra, de som står över första omgången, spelar träningsmatcher. Och det blir ett...
Ja, träningsmatcher, de slåss om någon slags, det är typ träningsmatcher, men de slåss ju ändå om någon slags sidnings... Ja, det kommer sidas bättre genom hela slutspelet beroende på hur det går i de där matcherna.
Ja. Låt mig då, till skillnad från dig då, så är jag inte så jävla peppad. Jag tycker att det är fel. Jag tycker att de skulle stänga ner den här skiten och vänta på nästa säsong. För att de senaste veckorna har de haft förberedande kamper. I små grupper har ju spelare som återvänt till sina städer. De har ju tränat då i små grupper. Och överallt så har positiva fall påträffats. De testas ju intensivt.
Ja.
Och så kommer det ju bara fortsätta. Och jag tycker att det är... Jag förstår ju varför. Det har ju med enorma pengar och ligans framtida överlevnad att göra.
Ja.
Men det är ju rysk roulette de ägnar sig åt. De sätter ju spelarnas och omgivningens hälsa på spel. Och det kommer att vara en massa positiva fall hela tiden. Det är bara att försöka förstå det.
Ja, jag håller både med och inte med. Jag tycker definitivt att det finns en stor moralisk dilemma här och svårt att komma runt. Men det här med att de kommer liksom, att det kommer bara rassla in positiva tester, tror jag inte. För nu under phase 2 så har det ju varit andra, inte samma restriktioner som det kommer innebära nu när det är extremt rigoröst. Det 47-sidiga protokollet de ska förhålla sig till. Alla klubbar kommer ha en representant som ser till att alla klubbar då, även på individnivå, sköter sig. De kommer ju vara helt isolerade från utomstående kontakt i minst 5 veckor. Så,
ja, men det har man försökt på andra ställen också. I andra sammanhang. Och är det någon som lyckas bli smittad i alla fall? Det är otroligt svårt att upprätthålla de här bubblorna. Och det räcker med att en i en grupp eller på ett hotell där de är blir smittad, så sprider det sig.
Ja. Ja, precis. Men nu, alla spelare, alla ledare, inte bara alla som tillhör en klubb, utan till och med hotellpersonalen, de som städar rummen, de som gör maten i hotellrestaurangen, ska alltså testas dagligen.
Tycker du att det här låter rimligt för att spela ishockey?
Ja, precis. Det är alltså, det här kan man ju verkligen ifrågasätta. Även om man väl påstår att all den här enorma utrustningen som krävs och alla belopp som läggs på det inte skulle ha nått allmänheten ändå, att de försvarar sig på det viset, så är det ju liksom så är det ju ändå det så att man lägger enorma resurser på att testa hockeymiljonärer liksom.
Ja, det handlar inte längre bara om det där med att inte andra, nu på de flesta håll så är det ju ganska lätt att få tester nu.
Ja.
Men ändå, hela det här att det är ett sånt enormt hälsoprojekt, det känns ju dubiöst, minst sagt.
Ja, exakt. Precis. Det är ju... Och som du säger, det är, visst, nu väntas det här röstas igenom. Spelarna har ju fått liksom valfrihet kring det här. Man kan innan kamperna börjar 13 juli, om det nu blir så, tacka nej till spel utan någon som helst bestraffning. Det är valfritt att dyka upp då, så länge man lämnar en skriftlig... Man lämnar in skriftligt meddelande om det i så fall.
Ja.
Även läkare kommer konsultera spelare och gå igenom, alltså om det är underliggande sjukdomar, om de tillhör en riskgrupp och i så fall borde stoppas. Vi har ju några sådana fall i exempelvis typ 1-diabetiker som Max Domi och Capo Caco som kanske inte kommer få komma till spel. Så, ja. Men visst...
Ja, det är en bra sak. Men jag tror samtidigt är det inte så jävla lätt för enskilda spelare och i synnerhet inte viktiga spelare i respektive lag och gå emot gruppen och säga jag vill inte.
Nej, så att det, nej, men det är, i grund och botten så handlar det som du säger, som du sa redan från starten, så det handlar ju även liksom om NHL vill få det här till att hockey egentligen är tillbaka och att de får med en sån som mig lite grann också. Jag är ändå spänd på att få se hockey igen, så handlar ju här till 99% om pengar och
ja,
ligans fortsatta slagkraft liksom.
Absolut. Ja, jag vet inte, Jonathan. Jag känner mig mycket splittrad inför det här. Jag tycker också att det ska bli kul att se hockey. Tror jag.
Ja.
Jag vet inte hur det kommer att kännas med de här tomma läktarna. Och förhoppningsvis, ni har ju sett matcher i andra ligor och andra sporter där hemma med pålagt publik, eller hur?
Ja, precis. Det har man ju sett. Och det har funkat okej. Okay. Det känns ju liksom rent... Teoretiskt känns det ju helt fel, men i praktiken har det inte varit så dumt på de här fotbollsmatcherna ändå. Men jag har ändå svårt att se hur en Stanley Cup-match ska upplevas till närmelsevis likadant utan publik. Men ja, vi får se. Sen blir det ju verkligen från 0 till 100, ska man komma ihåg här, när samtliga matcher bara spelas i två olika arenor. Alltså det kommer ju vara matcher hela dagarna. Det kommer ju vara som ett hockey-VM ungefär. Det pratas om ungefär 3 matcher per dag. Och kanske 3 matcher per dag i varje hubb. Så det blir ju 6 matcher om dagen i så fall.
Ja. Morsning, korsning.
Ja, så det går från 0 till 100 verkligen.
Ja, det gör det. Och ja. För att komma tillbaka till de här testerna. Vi ska prata mer om det. Men alltså, det var väl Frank Cervelli som räknade ut det. Att under inledningsfasen här då, så kommer... Det utföras 20 000 tester på 10 dagar. Om alla spelare, alla klubbar, all hotellpersonal och så vidare, all arenapersonal ska testas varannan dag, så blir det 20 000 tester. Det är ju enorma siffror.
Ja, exakt. Jo, precis. Nej, det är...
Och du tror att 0% av de 20 000...
Nej, det tror jag inte. Det kommer säkert vara några fall naturligtvis. Och NHL har ju sagt att de räknar med det också, men att det inte ska skälpa hela systemet. Nej, däremot så finns ju skrivelser här, opt-outs och så vidare. Alltså för att antingen kunna skjuta fram det ännu mer, kunna till och med flytta hela kalaset till andra hubbstäder, eller då bara skita i det liksom. Det finns ju med i det här överenskommelsen också. Men... Ja, jag står med ett ben på varje sida. Jag förstår båda sidor här.
Ja, det gör väl jag också. Det är väl just att jag är så förbannad idag bara med den här nackspärren.
Det är nackspärren kanske. Det.
Men sen är det ju också då så att det har vi ju inte hunnit diskutera tidigare. Det är bestämt då att båda hubbstäderna ligger i Kanada. Det blir ju Edmonton och Toronto då.
Ja.
Och det, så var det väl inte egentligen. Det var väl inte vad NHL hade hoppats egentligen. Men situationen i USA... har ju spårat ur. Vi har kommit till bukt med coronan här i New York. Och det sa jag på ett tidigt stadium. Det är lika bra att de gör New York till en hubstad.
Ja.
För här finns hotell och vi kommer att befinna oss på en helt annan nivå än resten av landet. Det var ingen som lyssnar på Bjure Biff.
Nej, då sa man att Vegas är klara istället, eftersom att där är det ju ingen smitta. Men nu, som du upplevde nu, det är ju där det har kommit istället.
Ja,
Och därför blev de uteslutna.
Alla andra tänkbara städer ute där. Liksom Dallas, Vegas, Los Angeles, Phoenix är riktigt smitthärd just nu. Så att, det fanns i slut inga rimliga alternativ annat än att ta det north of the border.
Ja, precis. Så det blev dubbelt kanadensiskt alltså.
Det tråkiga med det är att det innebär att jag inte kommer kunna vara på plats alls. Nej. Under Nej. Hela slutspel. Nej. Nu är det ju oklart hur mycket media som kommer att få vara på plats överhuvudtaget, men vad vi har hört då är att rätt så många ändå så kommer att spridas ut över arenorna, men inte kommer att vara del i bubblan, utan media kommer att få sköta sig självt, använda egna ingångar och inte ha någon som helst fysisk kontakt med spelarna.
Nej, precis. Man kommer kunna intervjua på något vis, men det kommer vara med ansenligt avstånd då, och det kommer vara mask och det kommer vara tester när man kliver in i arenan
online.
Och så.
Online.
Ja, det blir online till och med. Okay.
Ja. Ja, det blir Zoom-intervju.
Ja, just det.
Så då är lite poängen med att sitta på en tom läktare och sen inte prata med spelarna, kan man ju förstå om ens chefer då ifrågasätter också.
Ja. Ja.
Men dessutom är det ju så att gränsen mellan USA och Kanada är stängd. Spelarna och ledarna, klubbarna får ju dispens från det. Mm. Men vi får inte det. Så till att börja med så åker jag till Kanada, så måste jag sitta 14 dagars stenhård karantän där. Ja. Men sen kommer jag inte tillbaka till USA. Så att det är ganska ordentligt kört.
Ja, precis. Så att en bjurbiff på plats på ett Stanley Cup-spel som vi är helt vana vid, det blir det inte den här gången.
Nej, såvida inte situationen hinner förändras och gränserna öppnas innan till exempel finalen. Då. Så,
ja,
men det verkar inte så troligt. Så att jag kommer missa min första final sedan 2007.
Sedan
2006.
Just det, 2007 har du ju starka minnen från ett märkligt Mike Fisher-mål till exempel.
Ja, och det är, men alltså det, ja, tråkigt för mig, men det finns ju värre, precis som har drabbats betydligt värre av det här än så. Men det är lite tråkigt. Hade det varit i USA så hade det varit lättare. Och åtminstone dyka upp och blogga lite från någon match. Istället blir det nu jävligt mycket sittande i den här soffan.
Korre-soffan har ju några bloggkvällar på sitt samvete ändå. Det brukar bli bra ändå,
ja,
men jag förstår men att det kanske är lite tröttsamt.
Det blir inte alls lika... Jag kommer inte kunna sitta här varenda kväll och se 3-4 matcher, då blir jag ju vansinnig.
Ja, nej, det går inte. Nej, vi får se hur upplägget blir helt enkelt, även i bloggen.
Ekeliv och Jarko får hoppa in lite då.
Ja, så kanske det blir. Ja. Ja, nej, men det finns ju jättemycket trådar att gå in på här egentligen, men...
Ja, men vi kan väl ta några saker som kommer att vara... Ja, allting kommer ju att vara annorlunda. Men några underliga detaljer är ju då att spelarna får ju, som sagt, det blir ju att leva isolerade från omvärlden. Och det som stör dem mest då är ju att de inte kommer att få ha kontakt med familjerna heller.
Nej, i alla fall inte. Nej, de kommer inte kunna... De kommer ju...
Ja, de som går till konferensfinal, där pratas ju då om att man... ska föra in familjer i bubblan och att de får bo med spelarna. Men då blir ju de också, det blir ju då lika för familjen.
Ja.
Och det låter också som ett väldigt krångligt projekt, hur de då ska testas och grejas med.
Ja, där finns det är ett långt protokoll om hur det ska gå till också. Så det är ju väldigt omständigt.
Ja. Mm. Och arenorna, båsen kommer att desinficeras i alla periodpauser.
Ja.
De har ingen dresscode längre. De behöver inte gå i kostym till matchen.
Nej, just det. Det är lite annorlunda.
Det lär bli mycket tracksuits på tv.
Ja, exakt. Det blir inte det här som man är van vid. Att Henke Lundqvist kommer i någon sån här 5+ kostym. Ja,
han kommer nog ändå.
Ja, just det. Bara sån här grej som att varje handduk på bänken får bara användas en gång. Så varje lag ska förses med 100 handdukar per match.
Ja.
Det är mycket sånt.
Det låter ju lite.
Ja, jag tycker också att det lät lite, men så är det.
100 per spelare skulle jag tänka.
Ja, det är precis.
Ja. Och hockeymässigt då, vad tror du om de nu kör igång? Alltså, vi befinner oss där man brukar befinna sig på försäsongen. Det är ju inget att snacka om. De är ju otroligt långt från där de brukar vara när de inleder Stanley Cup-slutspel.
Nej, precis. Så att, exakt, då har de ju kört hela säsongen och allt är liksom sammansvetsat och... Nu börjar de lite från noll igen liksom. Ja, visst. Det blir märkligt. Och samtidigt så är det nya förutsättningar som vi pratade lite om. När vi körde en kort liten play-in preview för en månad sedan drygt.
Ja.
Det är ju faktiskt så att många skadade spelare till exempel kommer tillbaks. Att många har ju fullständiga trupper på det viset. Så det är liksom maximal slagkraft så. Men det är klart att det blir annorlunda när man har haft 4 månaders break och helt plötsligt ska sätta igång igen. Och att det kommer spela in på olika sätt för olika lag. Alltså vilka kommer påverkas positivt och vilka kommer påverkas negativt. Det har ju spekulerat mycket om det här, om typ unga lag kommer påverkas positivt eftersom att de kanske är lättare att komma i form och sådär. Eller att äldre lag med rutin och så sammansvetsade laget Boston som har spelat ihop i många år, att det kommer vara lättare för dem att hitta spelet igen snabbt. Och så. Ja. Det finns mycket teorier.
Ja, det är väldigt, det känns väldigt, alltså all bets are off. Det känns som det verkligen är en ny start och det går inte att förutse någonting, tycker jag.
Nej, det känns otroligt svårt att veta vart det här kommer sluta. Och vilket lag som faktiskt kommer vinna det här. Ja. Men du, jag funderar på om vi ska dra upp lite kring det faktum att det också har förlängts ett CBA. Det är ju en jättenyhet.
Ja, jag tänkte precis samma sak. Under galgen har både NHL och NHLPA insett att ligans överlevnad hänger på arbetsmarknadsfred framöver.
Ja.
Så båda har väl fått äta en del de egentligen inte skulle ha gjort i vanliga fall, men är ju i princip överens om ett nytt kollektivavtal då, som sträcker sig fram till säsongen 25-26.
Ja.
Och i normala fall hade det ju varit supernyhet att de fortsätter spela, det blir ingen lockout, ingen strejk.
Gary Bettman har ju knappt varit med om att det inte har blivit lockout när ett kollektivavtal har varit på väg att löpa ut. Liksom.
Nej, men nu är ju omständigheterna minst sagt extrema.
Ja.
Så att de har ju insett att alltså om de bara om något år skulle börja tjafsa om och inte spela igen, det skulle inte gå.
Då kapsajsar hela systemet, hela ligans framtid. Det står ju på spel. Liksom. Så att, och som du säger, alltså, det är verkligen den här coronapandemin är ju den stora anledningen till det. Men NHL befinner sig ju i en oerhört viktigt läge annars också, med tanke på att ett nytt tv-avtal inom något år här ska förhandlas fram, vilket är otroligt viktigt för ekonomiska förutsättningarna. Och sen ska ett nytt lag in i ligan också nästa säsong. Ja. Sådana grejer påverkar också, och då är det inte läge att det blir liksom en lockout heller. Så att det är många faktorer som gör att samtliga parter här måste krypa upp ur skyttegravarna och verkligen hjälpas åt. Och till och med Gary Bettman då, som alltid brukar vara väldigt svår att göra med när det kommer till vid förhandlingsbordet. Liksom.
Och Gary Bettman är bara en förlängning av ägarna. Det är inte han som bestämmer, det är de som han är anlitad av.
Ja.
De 31 klubbarnas ägare.
Ja. Så i praktiken är det ägarna mot spelarna som sitter och fightas.
Men innan vi går in på det vill jag bara slänga in brasklappen också. Det är ju ingen som vet hur den här pandemin utvecklas under hösten och vintern heller. Det är inget som är givet med att vi är klara med det här i januari och att det kan vara som vanligt igen.
Nej, det här kan få...
Eller ens om ett år. Det är, och som utvecklingen är i USA, det går som jävla gräsbland fortfarande, den här smittan. Allt är fortfarande uppe i luften.
Ja, precis. Så det som har liksom slagits fast nu, det kanske inte funkar alls om ett halvår eller ett år. Det måste
ses över igen. Nej, när det inte finns några pengar.
Nej, precis. För det är ju... Så är det verkligen. Men jag kan bara säga lite om det lönetaket och om det här kollektivavtalet som vad man har kommit fram till.
Ja, lönetaket är ju en del av det. Det fryses nu på några år, eller hur? I några år.
Ja, precis. Det är så att lönetaket ligger just nu på 81,5 miljoner dollar. Och innan pandemin så räknar man ju att det skulle gå upp till nästa säsong och kraftigt gå upp över tid kommande åren med nytt tv-avtal och så vidare och Seattles intåg och sådär. Men nu kommer man behålla det flat ända tills ligan tjänar över 4,8 miljarder dollar igen. Och det kommer man inte vara i närheten av nästa år och förmodligen inte nästa år och så vidare. Senare kanske man kan komma upp liksom när om det skulle börja fungera som vanligt igen. Men den här säsongen räknar man med att tjäna 5 miljarder dollar innan pandemin kom. Så att ja, det kommer dröja ett tag innan NHL når de summorna igen. Och tills vidare då så ligger man på 81,5 miljoner dollar i lönetak. Så här är det faktiskt att lönetaket är ju normalt sett så utgår det från ligans totala intäkter. Alltså det är därför det skulle ha höjts då, i och med att ligan skulle tjänat 5 miljarder den här säsongen egentligen. Men i och med att de går miste om över 1 miljard i intäkter nu så pratas det om att lönetaket utifrån de liksom parametrarna som avgör den summan skulle ha landat på 65 miljoner dollar. Alltså inte 81 som det alltså gått ner till 65 miljoner dollar. Så det skulle vara en enorm sänkning då. Och det skulle, inte, det skulle ju liksom 28 klubbar höll jag på att säga inte klara av. Det är ju helt orealistiskt. Så där, det är en anledning till. Och skulle man ändå göra det så skulle spelarna vara enorma förlorare på det också. För att vi har ju pratat mycket om escrow som de inte gillar. Att de måste ge upp en viss del av lönekakan om de inte, om ligan inte liksom tjänar tillräckligt mycket pengar. Och de skulle få ge upp mot 40% av lönen nästa år. Under rådande förutsättningar. Så att nu har man liksom satt då att löntaket behålls på 81,5 miljoner dollar under liksom kommande åren. Och att escrow maximeras till max 20%. Att det liksom inte kan bli så här 40% som det. Så att det är därför har man fått ge och ta lite grann. Och så har dessutom ägarsidan slängt in OS-spel här till spelarna.
Ja, de får med i Beijing 2022 och i Milano 2026. Ja. Vi får hoppas att det är så pass ordning så det blir ett OS 2022.
Ja, exakt. Det kan man inte för sig räkna med heller. Det är, den framförhållningen måste man ju ha i det här läget. Men det är i alla fall tanken. Ja. Ingår i avtalet. Så länge NHL då kan komma överens med IOC. Det är ju nästa bit. Då, men nu har i alla fall spelarna och ägarna kommit överens. Jag har skrivit ner lite ändå för att försöka göra lite pedagogiskt och enkelt. Lite förlorare och vinnare på det nya kollektivavtalet.
Mm.
Ja, jag har skrivit, om jag börjar med förlorarna då, för det är ju mycket win-win ändå utifrån rådande situation här, men förlorare är ju till exempel general managers, de tycker det här är katastrof, alltså Toronto till exempel, mitt Tampa Bay, Vegas, andra lag som ligger klistrade mot lönetaket och hade liksom i de senaste åren, utifrån hur man har byggt sina lag, räknat med en liksom tillväxt i lönetak. De hamnar ju rejält i skiten nu och måste göra sig av med spelare som de egentligen vill behålla eller som de kanske hade räknat med att behålla. De gillar inte det här. De är naturligtvis förstående. Men det sätter ju deras initiala planering helt omkull.
Ja. Har de några alternativa idéer om hur det ska skötas då?
Nej, det kan jag säga så här. En konkret grej som kommer ske med kontrakten som skrivs nu är ju att i och med att lönetaket är satt de kommande åren då först senare kan börja öka. Liksom. Och även att escrow kommer ligga runt 20% första åren och sen börja minska, tror man. Så pratas det om att spelarkontrakt från och med nu kommer vara backloaded. Man pratar ju ofta om frontloaded kontrakt. Alltså det är mycket av pengarna delas ut direkt och sen blir det mindre och mindre. Men nu kommer det vara mycket
tvärtom.
Att man kommer ge så lite som möjligt, för spelarna vill bli av med så lite som möjligt i escrow och så vidare. Så man kommer ha låga löner i början. Sen från och med 2023-2024 och sånt där så kommer lönerna gå upp, tror man. Och då kommer man ha backloaded kontrakt helt enkelt. Och det kan vi säga var en del i det här kollektivavtalet också. Att den här, nästa säsong, när den väl startar, säsongen 2021, så kommer spelarna att avstå. Och det här har inte med escrow att göra. De kommer att avstå 10% av sin lön. Och den kommer att utbetalas, de kommer att få tillbaka den från och med säsongen, tidigast säsongen 2024. Så kommer klubbarna att betala tillbaka den summan de är skyldiga spelarna.
Coronan har verkligen fuckat upp saker för NHL.
Ja.
För proffsligan. Ja.
Ja, verkligen. Jag tar en till förlorare här och det är free agents. Alltså sådana som hade räknat med att skriva sina stora kontrakt den här sommaren. Alltså just nu, vi skulle ha summerat vart Taylor Hall hamnar, vart Alex Pietrangelo om han skulle ha lämnat St. Louis, vart Braden Holtby skulle ha signat någonstans. Och de hade ju räknat med feta kontrakt. Men nu finns det inga pengar i NHL. De kan nog inte räkna med några den typen av summor de hade utgått från för ett halvår sedan.
Nej.
Så de är ju förlorare på det viset. Sen har jag skrivit två vinnare också. Och en given vinnare är ju... Ja, du håller inte riktigt med om
ja.
Det. Nej, precis.
Jag är en given vinnare, det skulle jag inte hålla med.
Nej, precis. Nej, jag menar, just du håller nog inte med det här. Men jag tänkte att liksom, hockeyfans i stort får ju se hockey nu i sommar. Man slipper, ja, om det här nu håller i sig så slipper man CBA-bråk i de kommande 6 åren. Så
ja.
Det är ju ändå, för första gången på decennier så samarbetar ju faktiskt spelarfacket och NHL 100% för att försöka lösa det.
Ja.
Så att hockeyfans är ändå vinnare, vill jag skriva. Och sen så...
Det håller jag inte med om, men okej.
Okay. Nej, okej. Okay, ja. Och den andra vinnaren som är lite oväntad kanske, som jag har skrivit upp här, det är Seattle. Som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, men de skulle kunna bli vinnare på det här genom att många, det är ju bara ett år kvar tills de ska in i ligan. Och det är fortfarande den här konstiga ekonomiska situationen och många klubbar som ligger tajt mot lönetaket och inte kommer ha råd att behålla sig där. Det kan bli liksom, vi såg ju lite det när Vegas kom in i ligan, alltså hur, ja men till exempel hur Florida låg tajt mot lönetaket och för att liksom klara situationen, det här var ju dumma beslut, men det var, hade ju med ekonomi att göra också, dumpade iväg både Jonathan Marchessault och Riley Smith till Florida för liksom ingenting. Och alltså den situationen kan många andra NHL-klubbar, fler NHL-klubbar hamna i nästa gång när Seattle ska ha sin expansionsdraft. Och därmed kan mycket väl Seattle dra nytta av det och få bättre spelare än vad de egentligen kanske skulle ha räknat med utan den här ekonomiskt pressade situationen för många andra klubbar. Ja. Så Seattle kan mycket väl få, det här kan liksom gynna deras slagkraft ännu mer faktiskt.
Ja, allting bygger på att det här löser sig, liksom, att det är en annan situation om ett år, men vem fan vet det?
Ja, du har varit ganska krass ända sedan mars kring det här och ofta har du haft ganska rätt.
Ja, så, jag är ju inte på det minsta förvånad om det är klubbar som inte överlever det här.
Nej, det har du sagt från starten också, alltså att du tror att det här kan fälla ekonomiskt utsatta klubbar.
Ja, att de tvingas flytta och så. Liksom. Att situationen där de befinner sig inte, klarar inte av det helt enkelt.
Nej, precis, så frågan är om det finns investerare som är beredda att gå in nu i den här osäkra situationen och lägga 600 miljoner dollar i inträdesavgift på ett NHL-lag. Liksom.
Eller hur?
Det är inte bara för Quebec eller Kansas City eller det har pratats om Houston och kliva in i ligan nu. Och ta över ett Florida eller ett Arizona eller sådär.
I synnerhet som det är ingen som vet när liksom människor kommer att känna sig bekväma med att sitta i en arena ihop.
Nej, det är ju sådana. Det finns otroligt mycket att ta i beaktning.
Det tror inte jag kommer att ske förrän det finns ett vaccin.
Ett vaccin, ja.
Och det dör ju.
Ja, det är väldigt mycket att ta hänsyn till här. Men ja, i alla fall, det som vi tror just nu är att det kommer bli NHL-spel och att ett nytt CB.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, skrivs under.
Yes, och sen i oktober när finalen är spelad, vi har en mästare. Ja. Tror du att det kommer kännas som att det är en fullvärdig Stanley Cup-mästare? Eller kommer det vara en Asterix?
Det kommer vara en Asterix, ja.
Ja.
Jag har en känsla av att man ändå kommer svepas med det här lite grann. Jag är ju liksom lättlurad när det kommer till hockey och liksom blir begeistrad av att se det här, men visst kommer det vara en asterix att den här säsongen aldrig riktigt kommer tas på allvar i efterhand. Det tror jag inte.
Ja, vi får se. Ja, när det är klart då så blir det ju draft i oktober och free agency i november.
Ja, så lär det ju bli. Mm.
Din inledande draftlotteriet har vi redan haft, det som bara du förstod.
Ja, det var inte helt lätt att sätta sig in i och förklara på ett pedagogiskt sätt.
Nej. Men gör ett nytt försök. Vad som händer då?
Ja, men kan ju konstatera att vinnaren av draftlotteriet som kommer att ta Alexis Lafreniere där i oktober någonstans, det blev Team E.
Ja.
Ja, som hade 2,5% chans att vinna draftlotteriet. Ja, det var ju märkligt. Men det blir alltså så att ett av de åtta förlorande play-in-lagen kommer att få drafta först. Och vilket lag det blir, det avgörs efter den första play-in-rundan när alla de här åtta lagen ska ingå i en nytt lotteri där samtliga lag har alltså 12,5% chans, lika stor chans allihopa, och vinnaren där blir detta.
Ja. Ja. Ja, du hör ju själv.
Ja, det är alltså,
det är inte lätt för folk som inte liksom är insatta i NHL att hänga med här.
Nej, precis. Alltså, det blir lite parodi på det viset. Samtidigt tycker jag inte att det är något konstigt att ett lag som är, alltså sen 5 år tillbaka så är ju liksom NHLs draftsystem uppbyggt på det här att det kan bli lag närmare slutspel snarare än längst ner i botten som kan vinna draftlotteriet. Det tycker jag är rätt. Liksom, jag menar, Detroit som slutade dyngsist den här säsongen, de ramlade ner till 4:e plats. För man vill inte att det ska löna sig liksom att tanka för mycket. Det var ju parodi till exempel precis året där när de ändrade reglerna när Conor McDavid skulle gå nummer 1 och Buffalo och Arizona kämpade stenhårt om att komma sist. Och Buffalo-fansen ställde sig upp och jublade när Arizona avgjorde övertid hemma i Buffalo. Liksom. Nu blir det ju så här. För att göra det lite enklare så hade man kunnat genomföra hela lotteriet efter första rundan. Så man hade haft alla lag liksom klara istället för att de hetat Team I och Team F och Team B.
Ja, till exempel.
Då hade det varit mycket lättare att förstå. Men det hade ju att göra med att man genomförde det här nu för att man ville få buzz kring NHL. Liksom.
Ja, de fick ju mest skäll, tycker jag.
Ja, det här blev ju lite kontraproduktivt. Liksom.
Ja, men så som sagt, det blir väl spännande att se. Och sen är det då som sagt, free agency 1 november. Ja. Då brukar vi vara inne i Movember.
Ja, just det, då är det Movember och du vet, där tabellen sätter sig där vid Thanksgiving.
Ja.
Och sånt brukar vi diskutera, men då ska vi helt plötsligt diskutera vart Taylor Hall hamnar eller Robin Lehner, blir han kvar i Vegas? Blir det ett nytt lag? Jakob Markström? Förlänger han med Vancouver?
Mm. Ja, vi får vänta på...
Ja, vi ska vänta ett halvår till på de diskussionerna.
Och sen nästa säsong då börjar tidigast i december men förmodligen januari.
Ja.
Jag gör mig min lilla förhoppning är att jag kan komma till Sverige till jul.
Ja, just det. Ja, det blir...
Just nu går det inte. Alltså, ja, jag kan ta mig till Sverige men då kan jag inte ta mig tillbaka hit. Så att, allt är väldigt komplicerat och jobbigt på det sättet. Jag skulle väldigt gärna komma hem och träffa familj och så.
Ja, ja det förstår jag.
Ja, nu var det tungt här. Men på riktigt.
Ja.
Men vi sätter förhoppningar. Vi försöker. Jag försöker vara lika positiv som Edwin och tror att det här är över då. Att man åtminstone kan resa fram och tillbaka.
Ja. Ja, det får vi verkligen hoppas.
Jul har inte varit i Sverige sedan 2003.
Nej, just det. Ja, det är ju någonting positivt i alla fall. Som förhoppningsvis blir då. Nej, men... Jag tänker att jag skulle ju kunna babbla på jättemycket om draftlotteriet här egentligen och att LA,
gör det då?
men att LA till exempel de kräver ju upp till 2:a plats, det är inget man pratar om men de låg ju, hade 4:e bästa odds inför och gick upp 2 snäpp och jag tycker plötsligt att de känns ganska spännande här på sikt. Vi har ju pratat om deras prospect pool att de faktiskt lite i skymundan har byggt upp en otroligt stark prospect pool med kanske inte de här absolut tyngsta supernamnen liksom. Det är inga Conor McDavids de har på gång men ja, de är liksom JVMs poängkung Samuel Fagemo, Tobias Björnfot i svensk väg och så ja men andra spännande liksom som ja nu blir det lite nördigt här men Alex Turcotte och Artur Kaljev. Det var många spännande namn och nu så gick de alltså upp till 2:a platsen och förmodligen kommer ta Quinton Byfield som de flesta tror kommer gå nummer 2 som är så här lite ansekopitar majestätisk storväxt center. Mm-hmm. Som kan forma en fin one-two-punch där med Kopitar faktiskt. Så att helt plötsligt har LA väldigt många spännande unga pusselbitar. Jag tror att de kommer vara topplag om kanske bara 2-3 år faktiskt.
Ja. Ja.
Det som var så hopplöst för några år sedan.
Ja, det går snabbt. Det vänder snabbt ibland.
Ja, ja jag måste ändå ge lite cred till Rob Blake som har fått så mycket skit. Och de har draftat väldigt bra och de har lyckats hantera den här jobbiga situationen som de satte sig själva i efter att ha belönat alla gamla Stanley Cup-vinnare med tunga kontrakt till att faktiskt ha genomfört en rebuild som känns väldigt lyckad. Skulle kunna bli lyckad.
Får höra vilka 8 lag som kan få, som du tror kommer vara med och slåss om draft-ettan. Alltså, det vill säga de som åker ur.
Ja, just det. Ja, precis. För det är ju pikant. Alltså. Ja, då i så fall ska jag ju typ tippa hela första runden.
Ja, men vi... Ja.
Ja, det kommer vi fortsätta göra tror jag längre fram, men spontant då.
Spontant, ja. Vilka du tror så ska jag säga vilka som får den.
Ja, just det. Okej. Okay. Nu ska vi ta fram det. Här har vi.
Montreal-Pittsburgh.
Ja, där vinner ju Pittsburgh. Men tänk dig alltså att Lafreniere skulle kunna hamna i Pittsburgh. Ja. Eller i Nashville. Alltså, ja. Det kan ju bli så nu.
Mm. Ja.
Nej, men jag säger Pittsburgh, så då är Montreal som är ett av lagen då som kan vinna. Mm.
Rangers, Carolina. Carolina får chansen.
Ja, du tror det, men jag tror att Carolina tar den serien, att det blir Rangers.
Ja, nej, tror inte jag.
Nej.
Columbus, nej, vänta nu. Florida Islanders först.
Ja. Ja, där säger jag att jag säger att Florida åker ut faktiskt.
Ja. Och så Columbus, Toronto då.
Ja, det, trots mardröms trauma förra året där, så säger jag att Columbus, de ryker i första rundan i år. Mm.
Ja, det är jag inte så säker på. Tänk om man hamnar i Toronto. Det är också en stor grej.
Precis, och Columbus är ett av de lagen som verkligen får tillbaka spelare från skador också.
Ja. Mm. Ja, så Chicago, Edmonton. Han kan hamna i Edmonton också.
Ja, precis. Precis som alla andra höll på att säga draftet då. Ja, men då säger jag, där blir ju Edmonton som går vidare och Chicago åker du.
Ja, Arizona, Nashville.
Ja, jag säger att Nashville går vidare och att Arizona vinner draftlotteriet eftersom Taylor Hall är där. Han har vunnit 6 draftlotterier. Både i Edmonton och New Jersey. Så att,
Ja. Minnesota, Vancouver.
Vancouver går vidare.
Och Winnipeg, Calgary. Calgary går vidare.
Jag säger Winnipeg går vidare.
Ja. Ja, men vi är enas om att Arizona då vinner draftlotteriet till slut.
Ja, precis. Så att det blir där Lafreniere hemma.
Okej, bra.
Ja, Arizona kanske får lite upprättelse efter att ha blivit blåsta på McDavid 2015.
Ja.
Där gjorde vi klart det.
Ja, det gjorde vi. Det är lite, som sagt, det är lite ringrostigt. Vi har inte samma flow som vanligt. Det är lite konstigt när det inte är säsong och det är mitt i sommaren och ett tag sedan.
Ja, precis. Men jag tror vi...
Jag ber om ursäkt.
Jag ber om ursäkt, ja. Ja, vi får väl be om ursäkt i så fall. Men vi kommer nog in i det här också.
Ja, det kommer vi. Om vi får se nästa vecka, då har vi väl camperna börjat. Då vet vi kanske lite mer om något. Om vi gör en nästa vecka, jag vet inte.
Ja, vi får känna efter lite. Vi kanske är lite... Ja, det kan mycket väl bli en. Men vi känner efter lite hur det blir. Vi är lite... Ja, vi mjukstartar lite grann här igen.
Ja.
Så får vi se hur det blir. Men jag tänker, innan vi avslutar så skulle vi kunna nämna någonting om Hall of Fame också.
Ja, precis. Vi hoppades att återigen att Daniel Alfredsson skulle bli aktuell, men det blev han inte. Nej. Han blev inte invald i år heller. Utan, det var några givna där i Ginla förstås, på första försöket.
Ja, Marian Hossa på första försöket.
Ja, ja, men det är svårt att protestera mot det.
Nej, det är ju superbra spelare. Jag menar, Hossa, 3 Stanley Cup-titlar och en fantastisk karriär. Men jag tycker att Donny Alfredsson är på Hossa-nivå. Alltså...
Ja, det är ju väldigt upprört i Ottawa där han är gud.
Och ja.
De anser att han ska vara given. Men han blir uppenbarligen en sån här som kommer att hänga kvar några år. Precis som, det finns ju några till. Lindros gjorde ju det länge och Mogilny är fortfarande inte invald.
Precis, Mogilny som jag tycker är en riktig Hall of Fame liksom typ, alltså han som ändå bröt barriären där för ryska spelare, den första att desertera Sovjet och åka över. Han har en 76 målsäsong. Han är den tredje bästa poängplockaren genom tiderna bland ryssar i NHL och ändå är han inte med i Hall of Fame.
Nej. Ja, det är många som tycker att de borde, det är så hemligt hur de tänker och röstar och så, att det borde vara mer transparency i den där Hall of Fame processen.
Ja, det håller jag med om också, att det ska vara liksom tydligare hur man har resonerat och varför man har valt just den man har valt. Men ja, för jag menar som sagt, alltså Alfie, vi ska inte gå igenom hela hans karriär, men det finns ju mycket som tyder på att han skulle vara med. Det är ju ofta det här med om man inte har vunnit Stanley Cup, så det talar det emot den liksom.
Ja.
Men Iginla hade ju inte heller vunnit Stanley Cup.
Precis.
Och visst, Iginla är en superikon för sin klubb och så här, men det är ju verkligen Alfie också. Menar, man räknar ju dessutom in internationella insatser här. Alfredsson var med i OS-guldet 2006. Även om det är liksom Foppa, Lida, Suddenmål att man kommer ihåg, så var Alfred den som gjorde mest poäng av alla svenskar i den turneringen.
Låt mig låta riktigt sur och säga, hade han varit kanadensare eller han var invald?
Ja, jag skulle vilja säga att det är så. För att jämför man liksom, visst är Ginla kanske en större målskytt, eller det är han ju än vad Alfred var, men poängmässigt sett under Alfis karriär och Ginlas karriär så är de på liksom Det är inte så stor skillnad.
Nej.
Och jag menar, Alfie när de gick till final 2007, han var skytteligan i det slutspelet faktiskt. Han gjorde 13 kassar för Ottawa då. Så han var nära. Han gjorde sitt bästa för att ta Ottawa till den där titeln.
Ja.
Oh ja, nästa år vet du. Vet du vilka som ska in och vara med i ballotten då som man kan rösta på då?
Nej, inte på det, Carl.
Då är det Bröderna Sedin och Henrik Zetterberg.
Ja, just det. Mm. Ja, Bröderna Sedin tror jag, de blir invalda samtidigt.
Ja, de tar två platser då.
Jag tycker att han ska med. Men det beror på vilka som är med, fler är med och konkurrerar.
Ja, precis. Ja, det är ju exakt. Och det är Alfie igen som de ska konkurrera med. Mogilny och...
Ja, ta in alla blir svenskar, det skulle vara fint tycker jag.
Ja, exakt, vem vet, det känns inte liksom, ja, alla har ju verkligen case för att vara med i Hall of Fame. Men jag tror också på Sedinarna, båda två, såklart.
Apropå sådana hedersbetygelser så har jag ju nått topp 10 i min topp 50-serie nu.
Just det, nu är du där alltså, nu är det brännpunkten liksom.
Ja, man märker det i mejlen också. Det är fler som är väldigt engagerade nu i vem som ska komma vara.
Ja, exakt. Men det var du inställd på. Och jag har förvarnat dig.
Ja, i början var det inte så många som bråkade om att Kjell Samuelsson var nummer 50 och så.
Nej, exakt. Mm. Men nu att, ja, exakt. Att Håkan Loob där på 10:e plats.
Ja, och Vicky på 9:e.
Ja, precis. Och jag, om jag ska bråka här och skicka mejl så jag håller Kenta, även om jag inte var med på hans tid, så är det en sån där som jag håller väldigt högt. För mig är han runt topp 5. Eller?
Ja, kanske. När jag började med det här tänkte jag inte så mycket. Jag bara slapsade ihop en lista. Ja. Och tänkte att det blir väl, skulle fylla material, fylla utrymmet. Men ja, som du förvarnade om, det blir mycket åsikter i slutet.
Precis, få saker är upp så mycket känslor som listor. En gubbe som du håller verkligen högt, och jag respekterar dig för att du slåss för hans underskattade liksom, att han måste lyftas fram mer. Det är ju på 13:e plats Patrik Sundström.
Ja. Ja, verkligen.
Du har någon före till exempel Henrik Zetterberg och före Marcus Näslund, före Niklas Bäckström till exempel.
Ja, Patrik Sundström är nog den som är den mest underskattade svensken i hockeyhistorien, skulle jag säga.
Ja.
Om man pratar med dem som såg honom och spelade med honom på den tiden, så de är ju in awe.
Ja.
Alltså vi pratar här om, han har ju ett rekord som inte Gretzky har.
Nej, 8 poäng i en slutspelsmatch.
Ja, det är han och Lemieux som delar på det. Brendan Shannon säger fortfarande att det är den bästa kedjekamrat han någonsin har haft.
Precis.
Och Brendan Shannon har spelat med en och annan då.
Ja, jo, exakt. Han har ingått i till exempel det här Detroit-laget 2002 som kanske är liksom modern tids, om vi bortser. Ja, vi drar ett snitt där vi, jag menar, i alla fall 2000-talets bästa lag, så är det.
Mm. Ja, men jag tycker rent generellt att Sverige är ganska dåligt på att komma ihåg och hedra gamla hjältar.
Ja.
Det är bara några få som har gjort otroligt mycket för landslaget, som Sundin och Foppa och så, de kommer man ju ihåg. Men andra faller alldeles för lätt i glömska, tycker jag.
Ja. Nej, som sagt, alltså, när jag liksom kikade närmare på Kentas storhetsperiod början av 80-talet, på 80-talet, så är ju det otroligt imponerande siffror. Han har alltså topp 10 poängsnitt i hela NHL-historien.
Mm. Ja. Det är kul att prata med folk om det, för att han har ju odlat myten om sig själv som en bohem liksom, som bara hade det här med naturbegåvning, men de understryker att han var extremt ambitiös och tränade upp sitt otroliga skott framförallt enormt mycket hemma i Ösmo.
Ja, just det, precis. Ja. Ja, men det är det som är intressant med den här listan då, att du har ju inte skrivit en egen kommentar om vad du själv tycker, eller du har inte ringt upp Kenta Nilsson och sagt vad han tycker, utan du har ju pratat med spelare som har lirat med de här killarna, och har liksom anekdoter och mer som verkligen kan tala ut om dem.
Ja, så är det. Och ett annat Gurebiff-projekt som han blir klart, så senast var ju den fiktiva Stanley Cup-finalen.
Ja, just det. Det var ju finalen som avgjordes bara några dagar efter vår senaste podd. Så det var den 21 juni, då avgjordes finalen i det fiktiva slutspelet.
Och lustigt nog så var det ju då de två hubbstäderna som blev...
Ja, just det.
Där den fiktiva finalen utspel. Det hade jag inte, nu när jag tänker, det hade jag ju inte anat då.
Nej, precis. Nej.
Men det blev final mellan Edmonton och Toronto och ja, till slut vann Toronto Game 6, avgjorde de hemma i Scotiabank Arena som den heter nu.
Ja, precis.
Det var ju enorma scener där.
Ja, det kan man säga att det blev. Första titeln, alltså bröt förbannelsen sedan 67. Och ja, det går knappt att sammanfatta allt som hände där. Men Börje Salming var på plats naturligtvis. Och
jag stod och bankade på plexit så petsade man.
Ja, precis. Och jag fastnade för det här, måste jag få påpeka att han... Det var det största han hade upplevt under sina 69 år, men det var också, citat, stort att få träffa Jonathan Ekeliv som blev en profil under detta fiktiva slutspel.
Ja, det blev ju det. Det var inte så lite heller.
Nej, jag blev någon slags kanadensisk nationalikon.
Hallå,
mannen som dyker upp här och var.
Ja. Ja, men jag då? Jag fick ju sjunga nationalsången.
Ja, du sjöng nationalsången i Edmonton. Och blev liksom listetta med dina insatser för våra poddhits. Så kan det gå. Och William Nylander blev ju Conn Smythe-vinnare. Det var han som kvitterade och avgjorde sen på övertid i Game 6.
Ja. Hyggligt slutspel.
Ja, det får man se. Ja, vi får se om det blir likadant när det väl... Skulle det bli så här på isen när vi sätter igång, då tror jag att du blir taggad i alla fall.
Det kommer jag att bli. Det bara känns ju så konstigt nu när det är juli och Naxberg och pandemi och fan och hans mormor.
Jag tror att det är Naxbergen, framförallt alltså. När den släpper, vet du, då är du igång igen.
Ja, det ser jag verkligen fram emot. Och då ska vi spruta ur oss spirituella synpunkter här i podcasten också.
Precis, då kommer podden att leva upp igen.
Ja, men tänk dig vilka dagar som det kommer bli. Som du sa, det kommer kanske att spelas 3 matcher per Hub City per dag då. Och går de till förlängning så går de till förlängning. Då får de ju hålla på hur länge som helst.
Ja, så att det kommer vara, alltså det är precis, det går verkligen från 0 till 100. Det är hockey nästan dygnet runt, höll jag på att säga. Det kommer vara...
Jesus.
Ja, när man ens slår på tvn så är det hockey.
Ja, du måste ju... Jag måste få hjälp av sådana som dig.
Ja, precis. Nej, du kommer ju inte klara av. Då, det, är alltså, det blir så här 100 timmars veckor på dig.
Ja.
Nej, men,
ni får inte ha järgubb, jäveln.
Nej, precis. Nej, exakt. Redan upp på Naxberg liksom. Det får räcka.
Ja.
Men ska vi säga så för den här veckan så får vi se då om vi kanske kommer tillbaks nästa vecka eller senast om 2 veckor.
Ja, senast 2 veckor så hörs vi igen.
Ja, precis. Och tack alla er som har velat ta tillbaka oss. Vi har fått lite liksom rop på sociala medier och mejl och så här att nu har ni tagit för lång semester, nu måste ni tillbaka. Så det är kul. Så att,
yes.
Det känns skönt. Och vi tackar för att ni lyssnar. Det drar inte lika lång tid innan ni hör oss igen.
Nej. Så. Ska inte.
Nej. Vi säger hej för den här gången.
Hej, hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå,
hallå, hallå. Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
three, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv, verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman, sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng, dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.